Bismillah, walhamdulillah, wa salat wa salam ala man istafa, wa la udwana illa ala al-zalimin. Rabbana zidna ilman, Allahumma anfa'na bima allamtana, wa allimna ma yanfa'una. Idag tänkte vi tala om musik. Vad säger islam om musik? Man frågas ofta om vad islam säger om musik. Och man hör ofta folk säga att det är tillåtet. Och det här är kanske en av de mest irriterade sakerna, att folk inte bara syndar, utan att de vågar, efter att de har syndat, rättfärdiga det de gör och säga att det vi gör är rätt, det är halal, och ni har fel, ni är extrema och så vidare. Och det finns till och med en stor representant för muslimerna i Sverige som på TV sa att majoriteten av muslimerna säger att musik är tillåtet. Det här är lugn. Han ljög alltså. Eller så är han otroligt okunnig. För majoriteten av muslimerna säger att det är förbjudet. Och det är endast ett fåtal udda personer som har skilt sig från majoriteten och sagt att musik är tillåtet. Alla från de första generationerna var på åsikten av att musik är förbjudet. Och det är de som vi är ålagda att följa. Som profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: den bästa av generationer är min. Sen de som kommer efter. Sen de som kommer efter. Så vi som muslimer är ålagda att följa salaf och saleh, de som levde först, närmast profeten sallallahu alaihi wasallam. Det var de som förstod religionen mycket bättre än oss. Att vi ska komma efter 1400 år med en ny åsikt som ska vara bättre än deras åsikt är helt fel. Utan det som de var på, det är det som är rätt. Och det är deras väg vi ska följa, som Allah har beordrat oss med i Koranen, att följa sabil al-mu'minin, de troendes väg, vilka var sahaba och de som kom efter dem. Det finns mycket fara med musik som många människor kanske inte riktigt tänker på. En av de saker som många av de lärda har nämnt är att musik gör hjärtat sjukt. Och det för människan bort från skaparen. Det får människan att glömma bort meningen med livet, att komma ihåg Allah, salah och vad som är viktigare. Det finns även en annan mycket farlig effekt som musik har. Och det är att musik idag är, eller har blivit, en slags livsstil och en tillhörighet. Och i vissa fall en religion. Där folk nästan avgudar sångarna. Och ni har ju själva sett på konserter hur de här sångarna nästan avgudas, eller hur? Om han säger hoppa, alla hoppar. Om han säger buga, alla skulle buga. Tjejer skriker, tjejer svimmar och så vidare. De har väggarna fulla med affischer och så vidare. Så det har nästan blivit som en slags religion. Och det är det. Det är en livsstil. Och det här vet ni alla. Det är ingenting som är dolt. Eller som man måste forska i för att veta. Det är bara att kolla på ungdomarna i skolan. Att musiken styr deras liv. Det är en faktor som styr ungdomarnas liv. Det här är ingenting som man kan blunda för. Den är ett fakta. Och musik kallar till ondska. Majoriteten av musik kallar till ondska. Och i vissa fall till ren satanism, som till exempel hårdrock. Black metal kallar människan till att dyrka Satan. Reggae, Bob Marley, vad kallar han folk till? Många vet inte. De tycker han har sköna låtar. Men vad är det han kallar folk till? De säger Jah Rastafari. Det betyder Rastafari var kungen av Etiopien, Haile Selassie. Tyrannen som slaktade muslimer. De säger att han är Gud. Jah, säger de, betyder Gud. Den här kungen från Etiopien, säger de är Gud. Och så finner vi ungdomar som sitter och repeterar de här sakerna. Muslimer. Hur kan man tro någonting så sjukt? Och de uppmuntrar också folk till att röka. Röka marijuana, röka hash och så vidare. Vilket också är någonting som strider mot islam. Hiphop kallar också till mycket omoraliska saker. Det kallar också folk till att röka på, att vara en gangster, att vara leka ball. Eller hur? Och det är någonting som alla vet. Hur kan vi finna ungdomar i Sverige eller i Mekka, i Medina, klä sig med baggy pants, med keps? En kille hade Medina dunjacka mitt på sommaren. Han skulle leka ball och hade en baseballskeps. 50 grader varmt. Varför? Ja, det är vulv, wallahi, det är förnedring. Att vi försöker efterlikna dem som krigar mot oss. Kan man sjunka lägre än så? Allah al-musta'an. Och utan tvekan så är det musiken som har påverkat ungdomarna till detta. Samma sak vi finner. Ungdomar har på sig Bob Marley-tröjor. Den här Afrika med röd, grön och gul. Som är en symbol för Rastafari. Det här är något som är haram. Det är som att ha på sig ett kors. Eller en Davids stjärna. Det är en symbol för religion. Och många av muslimska ungdomar. Tyvärr. Om du ber om att få kolla i vad som finns i deras mobil. Eller MP3-spelare. Så kommer det inte vara Koran. Tyvärr. Utan de går och lyssnar på musik. De har fyllt deras mobiler med detta gift. Vilket sakta och säkert förgiftar deras hjärtan. Och för dem bort från sanningen. Och just därför är den här föreläsningen så viktig. Ett argument som vissa säger, de säger, men ni snackar bara om såna här saker. Det finns saker som är viktigare. Ja, det finns saker som är viktigare. Tauhid, som ni aldrig pratar om. Så hur kan ni kritisera oss för att nämna det här? De tar inte upp vad som är viktigt. Tauhid, att lära folk salah. Den enda de pratar om dag och natt är politik och vilka man ska rösta på. Eller att man ska gå ut 4 månader fi sabilillah. Och de har sina egna agendor. Och så säger de att de här sakerna inte är så viktiga. Det här är någonting som är haram. Och allt i islam är viktigt. Det finns ingenting som är oviktigt i islam. Och vissa säger att islam finns det som en frukt. Det finns en kärna och ett skal. Och det här är typ skal, förgreningar. Det är inte viktigt. Och det här är fel. Ibn Taymiyyah och andra säger att allting i islam är kärna. Det finns inga skal. Allting i islam är grund. Och allting är viktigt. Nej, det finns saker som är viktigare. Som tauhid och salah och så vidare. Men allting är viktigt. Så man ska inte se ner på någonting i islam. Och det blir just så viktigt och aktuellt. När det har kommit folk som säger att det är tillåtet. När folk vill tillåta vad som är förbjudet. Och när ungdomarna blir så negativt påverkade. Så är det otroligt viktigt att vi tar upp den här frågan. Och vi tänkte nu nämna bevis på att det är förbjudet. Och ett bevis i islam är en koranvers eller en hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam. Ett uttalande från sahaba är också ett bevis om han är kunnig och ingen annan sahabi har gått emot honom. Det som de lärda är överens på är också ett bevis. Det kallas för ijma, konsensus. Och alla de här finns. Alla de här bevisen finns. Koran, hadith, uttalande från sahaba och konsensus. På att musik är haram. Det är en plikt för varje muslim. Att uppriktigt söka sanningen. Att alltid söka sanningen. Det är en plikt för varje muslim. Att vara uppriktig i sin religion. Och söka efter sanningen. Från islams källor. Från Koranen och profeten Sunna. Sallallahu alaihi wasallam. Som Allah säger i surat An-Nisa. Ja ayyuha alladhina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Troende, lyd Allah och lyd sändebudet och de bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrots. Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allah och sändebudet, om ni tror på Allah och den yttersta dagen. Så här beordrar Allah människan att lyda Allah och hans sändebud. Och de som har anförtrots myndighet över oss. Och om vi tvistar i någonting så ska vi föra det tillbaka till Allah och hans sändebud. Föra det tillbaka till Allah är att föra det tillbaka till Koranen. Och föra det tillbaka till hans sändebud är att föra det tillbaka till honom under hans liv. Om han skulle vara bland oss så skulle vi vara tvungna att gå till honom och fråga: Ja Rasulullah alaihi salatu wassalam, vad säger du om denna fråga? Men efter hans liv så säger de döda, så säger de lärda att man ska referera tillbaka till hans sunna sallallahu alaihi wasallam. Så om vi tvistar i en fråga, låt oss säga att vi nu tvistar om musik, är det halal eller haram? Vad ska vi då göra? Jo, vi ska referera tillbaka till Koranen och profetens sunna sallallahu alaihi wasallam. Och där kommer vi att se vem som är uppriktig från de som inte är uppriktiga. För många människor, wallahi, de ser bevisen men de följer bara sina lustar och sina begär. Men de riktiga muslimerna, det är de som underkastar sig. Som Allah säger: om de troende kallas inför Allah och hans sändebud för att de ska döma, för att han ska döma i det som rör dem, kan deras svar inte bli annat än detta: vi hör kallelsen och vi lyder. De ska det gå väl i händer. Ulaika humul muflihun. Så när de troende kallades till att lyda Allah och hans profet alaihi salatu wassalam, så var deras enda svar: vi hör och vi lyder. Man ifrågasätter inte som muslim: varför säger Allah haram? Varför säger profeten haram sallallahu alaihi wasallam? Utan man underkastar sig. Och det är det som är islam, el istislamu lillah, att underkasta sig till Allah subhanahu wa ta'ala, inte att ifrågasätta. Surat An-Nur vers 51 och den förra versen var surat An-Nisa 59. Vi tänkte nu gå in på bevisen på att musik är haram. Vi börjar med två stycken koranverser och nämner sen tafsir, förklaring eller tolkning på de här verserna. Allah säger i öppningsverserna på surat Luqman: Alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah bighayri ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Alif lam mim. Dessa verser utgör bevis för denna bok av visdom samt vägledning och nåd för dem som gör det goda och det rätta. De som förrättar bönen och betalar zakat och är övertygade om det kommande livet. Det är dessa som följer deras herres vägledning och det är de som ska få framgång. Men det finns människor som köper tomt prat för att med dess hjälp, utan egen kunskap, vilseleda andra från Allahs väg och som gör narr av den, alltså Allahs väg eller hans verser, de ska få utstå ett förödmjukande straff, ett förnedrande straff. Surat Luqman, vers 1-6. Ibn Kathir, som är en av de kändaste i tafsir, säger: efter det att Allah har nämnt de lyckliga som låter sig vägledas av hans bok och gynnas då de hör den, så som Allah säger i en annan vers: Allah har sänt ner det bästa avtal, en skrift vars delar liknar varandra och ständigt upprepas. Den framkallar rysningar i huden hos de som fruktar sin herre, men därefter mjuknar den och deras hjärtan inför påminnelsen om Allah. Det är Allahs vägledning. Detta är Allahs vägledning med vilken han vägleder den han vill. Men den som Allah låter gå vilse finner ingen som kan vägleda honom på rätt väg. Az-Zumar 23. Så Allah nämner de olyckliga, de som vänt sig bort från att låta sig gynnas av att lyssna på Allahs tal och istället vänt sig till att lyssna på musikinstrument, sång, melodi och trummor. Så som Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, en av de mest kunniga sahaba i tafsir, han sa gällande den här versen: men det finns människor som köper tomt prat. Som vi nämnde i den här versen. Det finns människor som köper tomt prat. Han sa: det är musik, jag svär vid den enda sanna guden. Och han repeterade det här 3 gånger. Så kortfattat igen. Allah nämnde först egenskaperna av de troende. Hur de låter sig vägledas av Koranen. Och sen nämnde han att det finns ett annat folk. Som istället för att vägledas av Koranen köper tomt prat. Låter sig gå vilse genom att köpa tomt prat. Alltså att byta ut Koranen mot musik. Det är det som menas. Och när Koranen reciteras för dem så lyssnar de inte. Utan de är högmodiga. Och det är som att deras öron är täckta. Igen stoppade. Och sen då Abdullah ibn Mas'ud sa gällande den här versen att det finns människor som köper tomt prat. Han sa det är musik. Och jag svär vid den enda sanna guden. Och han sa det här 3 gånger. Och Abdullah ibn Mas'ud, en viktig sak att nämna här, är att han sa gällande tafsir. Han sa det finns ingen vers i Koranen förutom att jag vet när den kom ner och hur den kom ner. Och om jag visste någon som hade kunskap om en vers som inte jag hade, dit kamelen kan nå, så skulle jag bege mig dit direkt. Och det här är autentiskt från honom. Så när hans tafsir kommer på det här sättet så väger det väldigt, väldigt tungt. Och det går inte att bortförklara. Då ingen av sahaba har sagt motsatsen. Utan alla säger samma sak. Att vad som menas med den här versen är musik. Det har även kommit autentiskt från andra sahaba och tabi'in. Att det är musik som här menas. Abdullah ibn Abbas, som också är en av de mest kunniga i Koranen. Han sa: den här versen sändes ner gällande musik och liknande. Berättad av Bukhari i Adab al-Mufrad. Och berättelsen från Ibn Mas'ud är också autentisk. Den finns i Ibn Abi Shayba. Jabir och andra sahaba, de sa det är sång att lyssna på det. Ikrima, som var student i sahaba, han sa gällande den här versen, det är musik. Och allt det här är autentiskt. Och andra från Salaf säger att det är trumma. Och Al-Wahidi skriver i hans tafsir Al-Wasit: majoriteten av Al-Mufassirun, korantolkarna, menar att lahul hadith, alltså tomt prat, syftar på musik. Och de lärda säger att detta omfattar alla som ger företräde till tomt prat, sång och instrument framför Koranen. Och ordet yashtari, köpa, används här, vilket indikerar att byta ut och att vara mån om något. Sedan säger han att versen med denna tolkning tyder på att musik är haram. Och det här är en punkt som Ibn al-Qayyim har fördjupat sig i. Då han nämner att kärlek till musik och till Koranen får inte plats i ett och samma hjärta. Han säger hjärtat är huset, är Allahs hus. Alltså huset där man har iman. Där man kommer ihåg Allah subhanahu wa ta'ala. Man älskar Allah och man fruktar Allah. Det här huset har inte plats för musik. Som är shaitans Koran. Som är shaitans röst. Så han säger att det går inte att en person har kärlek till Koranen och till musik. Det är antingen eller. Och det här finner vi. Wallahi, kan ni säga en person som till exempel lyssnar på musik 2 timmar om dagen och lyssnar på Koran 2 timmar om dagen? Finns det någon? Det gör inte, eller? Det är antingen eller. Han är helt såld för musik, eller så hatar han musik och lyssnar på Koranen. Det är bara så. Koranen är Allahs tal. Musik är shaitans tal. Som vi kommer att nämna. Ett annat bevis från Koranen är versen där Allah Ta'ala säger till Iblis, till shaitan: قَالَ اِذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Allah svarade till shaitan, till Satan: bort härifrån, alltså försvinn. Vi ger dig detta uppskov. Men ni ska få helvetet som belöning, du och de som följer dig. En riklig belöning, alltså ett stort straff. Du kan ägga, alltså uppmuntra så många av dem som du förmår med din lockande röst. Allah säger till Shaitan att du kan ägga, alltså uppmuntra och hetsa upp så många av dem som du kan. Alltså försök få med dig så många som du kan till helvetet med din röst. Och denna vers finns i surat Al-Isra 63-64. Och Ibn Al-Qayyim nämner i tafsir, från tafsir Ibn Abi Hatim från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, gällande att du kan ägga så många av dem som du förmår med din lockande röst, att shaitans röst omfattar alla som kallar till synd. Och sedan säger Ibn Al-Qayyim att det är välkänt att musik är bland de största medlen som används till att kalla till synd. Därför förklarade man att det är just musik som här menas med shaitans röst. Och Ibn Abi Hatim berättar att Mujahid, som var student till Abdullah ibn Abbas, sa gällande den här versen: hans röst är musik och falskhet. En annan gång så sade han: hans röst är musikinstrument. Så musik kallas för shaitans röst, som man använder för att kalla folk till helvetet. Det här var två verser från Koranen. Och de lärde nämner många andra verser. Kanske någon säger, okej, men det här var inte så klart och tydligt. Yani, i alla fall, hos sahaba och tabi'in så är det klart och tydligt. Låt oss då gå vidare till haditherna. Vilken ingen person kan sätta sig emot. Och ingen person kan säga att de kan tolkas på ett annat sätt. Abu Amir al-Ash'ari radiyallahu anhu, han sa: jag hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga: det kommer att komma ett folk från min umma, från mitt samfund, som ska tillåta, alltså de ska göra halal, otukt, zina, att bära silke, att dricka alkohol och att spela musikinstrument. De kommer att slå läger vid ett berg, och på kvällen kommer en fåraherde för att be om något. Men man svarar honom: kom tillbaka imorgon. Allah kommer att förgöra dessa människor under natten och låta berget falla över några av dem. Resten förvandlar han till apor och grisar. Och så kommer de att vara fram till domedagen. Och denna hadith finns i Sahih Bukhari. Sahih Bukhari 5595. Så profeten alaihissalatu wassalam nämnde här att det kommer komma ett folk innan domedagen som ska göra halal, zina, alkohol, att bära silke för män och musikinstrument. Och när man använder ordet de ska göra halal, vad tyder det på? Att de är haram. Och att musikinstrument här nämndes tillsammans med alkohol, zina och att bära silke. Vilket alla är kända saker, kända förbjudna saker i islam. Ett tredje argument är att de straffas för dessa saker genom att krossas av ett berg, eller att Allah förvandlar dem till apor och grisar, vilket han inte skulle göra om det här var någonting tillåtet. Så hadithen är klar och tydlig på att musik är förbjudet, musikinstrument. Och det är det som vi tar upp ikväll, musikinstrument. Tayyib. För all musik innehåller musikinstrument. Så den här hadithen är från de absolut klaraste och starkaste bevisen på att musik är haram. Och den här hadithen i sig själv räcker som ett bevis på att man inte får lyssna på musik. Denna hadith i sig själv räcker. Som muslim behöver man inte 50 bevis för en sak, utan ett bevis räcker. Och det är en plikt att varje muslim underkastar sig varenda bevis, även om det är ett enstaka bevis, så länge beviset är autentiskt. Därför finner vi också, då den här hadithen är så klar och tydlig, att de som tillåter musik har kritiserat den här hadithen och försöker säga att den är svag. De försöker säga att den här hadithen är svag. Den är inte pålitlig. trots det att den finns i Sahih Bukhari. Den mest autentiska boken efter Koranen. Alla muslimer, hela umman är överens om att Bukhari är accepterad. Alla hadithir Bukhari är autentiska. Så det är ingen lätt grej att komma och påstå att det finns svaga hadither i Bukhari. Taib, hur har de gjort hadithen svag? Vad är det de säger? Och det här är lite klurigt att förstå sig på. Men vi kommer ändå att säga det. De säger hadithen är muallak. Taib. Och det var ganska roligt, det var en kompis till mig som sa till en annan kille att musik är ju haram. Och så nämnde han hadithen, den här. Och då så sa den här killen, han ville spela smart, han sa, men vadå, vet du inte att hadithen är muallak? Så min kompis, han bara, men nej, vad är det för någonting? Så typ, ja, den är svag. Så han kunde inte svara på det argumentet. Därför är det ganska viktigt att veta vad muallak är för någonting. Taib. Ni vet, en hadith har en kedja, en berättarkedja. Till exempel mellan Bukhari och profeten alaihissalam finns det kanske 5 stycken återberättare, inklusive sahaba. Taib. Det kallas för berättarkedja. Alla har hört från varandra, alltså personen som var innan. De har träffat varandra och hört från personen som var innan i kedjan. Om en del av berättarkedjan inte nämns, då blir hadithen svag. Om sista delen, eller första delen av berättarkedjan, inte nämns, den som är närmast profeten, då blir hadithen mursal. Som att en man från Tabi'in, som var student i sahaba, säger att profeten sa, utan att nämna vilken sahabi som sa hadithen. Då är den hadithen mursal, den är svag. Och samma sak om man döljer sista delen av kedjan. Alltså personen som Bukhari tog hadithen ifrån. Han måste också nämna honom. Om han inte gör det, då blir hadithen också svag. Och det är det de säger, att hadithen här är svag för att Bukhari inte har hört hadithen från hans sheikh, som heter Hisham ibn Ammar. Och Bukhari, vad han gör i sin bok, är att han säger Qala Hisham ibn Ammar. Alltså, vilket betyder Hisham ibn Ammar sa. Och så nämner han nästa person i kedjan. Så ordet som används är att han sa. Och då säger de, det här tyder på att han inte har hört hadithen från honom. För om han skulle ha hört hadithen från honom, då skulle han säga, han sa till mig. Eller han berättade för mig. Qala li, aw haddathani, aw akhbarani. Utan han sa bara qal. Han sa. Taib. Och det här argumentet håller inte. Det stämmer inte. Varför? Jo, för det första för att hadithen finns i Sahih Bukhari. Och Bukhari har som villkor att alla hadither ska vara autentiska däri. Och som vi sa, hela umman är överens om att haditherna är pålitliga. För det andra, hur kommer det sig att den första personen som kom med det här påståendet var Ibn Hazm, som dog 456 hijri. Ja? En person som dog alltså typ 200 år, 230 år ungefär efter Bukhari. Hur kommer det sig att ingen från de lärda före Ibn Hazm kom på det här? Ja? Och Ibn Hazm, han bodde i Spanien, Andalusien. Och han var inte heller någon jättestor lärd i hadith. Alltså han var lärd i hadith utan tvekan. Finns ingen som honom idag. Men jämfört med Bukhari och de efter Bukhari, så går det faktiskt inte att jämföra. Så Ibn Hazm kommer här med ett påstående som ingen annan har kommit med före. Vilket också gör det hela väldigt tvivelaktigt. Det tredje argumentet är att den här sheikhen, Hisham ibn Ammar, han var från Bukharis shuyukh, alltså de som Bukhari tog hadithen ifrån. Så om Bukhari säger att han sa, och Bukhari är en pålitlig person, då tror vi på Bukhari. Att han sa till honom, att han hörde hadithen från honom. Och vi tror inte att Bukhari luras. Eller hur? Då kan vi lika bara börja tvivla på hela Bukhari. Så om Bukhari säger att Hisham ibn Ammar sa, då tror vi på honom. Att han sa till honom. Det fjärde argumentet, och kanske det starkaste, är att, låt oss nu säga att okej, okay, Bukhari har inte hört den här hadithen från hans sheikh. Det finns någon person emellan som vi vet inte vem det är. Okej? Okay? Hadithen är svag. Exakt samma hadith har nämnts i massor med andra böcker, hadithböcker, med autentiska kedjor. Där författarna säger att vi hörde Hisham ibn Ammar säga. Samma person. Han sa till oss. Så i slutändan så faller hela argumentet. För hadithen är autentisk i andra böcker. Som till exempel Al-Mustakhraj av Al-Ismaili. Al-Tabarani i hans Musnad al-Shami'in. Abu Dawud, Ibn Hibban, Abu Nuaym och andra. Nämnde den här hadithen med autentiska kedjor. Så det här argumentet håller inte ändå i slutändan. Och det här är något som folket av hadith har sagt. Du kan inte bara kolla på en hadith. Utan du måste samla alla hadither som kommer med samma alltså, narrering. Och sen kan du döma från en helhetsbild. Du kan inte bara ta en hadith och sen döma resten av haditherna baserat på den här hadithen. Utan du måste samla alla hadither och alla kedjor. Och sen komma fram till en slutsats. Och en hadith kan ibland ha 50-60 olika kedjor. Som tillsammans blir starka. Och bara för att en är svag så betyder det inte att de andra 59 är svaga. Utan det här är väldigt starka argument för att hadithen är autentisk. Och de som vill fördjupa sig kan gå tillbaka till Ibn Hajars försvar på den här hadithen. Och Ibn Hajar al-Asqalani var en av de kunnigaste i Sahih Bukhari. Han har den kändaste förklaringen av Sahih Bukhari. Och han har försvarat den här hadithen och säger att den är autentisk. Och många andra lärda säger också att hadithen är autentisk. Och de har starkt kritiserat Ibn Hazm för det här påståendet. Att hadithen skulle vara svag. Så den som vill fördjupa sig går tillbaka till Ibn Hajars försvar av denna hadith. Så om du förstår att den här hadithen är sahih. Så är det bara en person som är högmodig. En person som har ett sjukt hjärta. Som styrs av sina lustar. Som inte accepterar den. Och en sån här person går inte att övertyga. Det spelar ingen roll vilka bevis den kommer komma med. Han kommer inte att bry sig. Eller hur? Vissa människor, om du lägger fram klara tydliga bevis, så vill de inte lyssna. Det är som att de har ett lås på hjärtat. Sådana människor, det är bara låter dem vara. Om man inte accepterar vad som står i Sahih Bukhari, då har man en sjukdom i hjärtat. Den andra hadithen från Abu Malik al-Ash'ari, som berättar att Allah sände bud, alayhi salatu wassalam, han sa: en grupp från min umma kommer att dricka alkohol och kalla det för något annat än dess namn. De kommer att ha sångerskor och musiker. Allah kommer låta jorden sluka upp vissa av dem och förvandla andra till apor och grisar. Så han nämnde här ett av domedagens tecken. Det kommer komma vissa människor som kommer att dricka alkohol. Men de kommer försöka att försköna det genom att byta namn på det. Och dessa människor kommer ha sångerskor och musiker. Allah kommer att låta jorden sluka upp dem och förvandla andra av dem till apor och grisar. Och den här hadith finns i Ibn Majah 4020. Och den är sahih enligt Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah säger att den är hasan, och Albani säger också att den är godtagbar. Tredje hadithen, Imran ibn Hussein sa att Allah sände bud, alayhi salatu wassalam. Han sa: vissa från denna umma kommer att bli stenade från himlen, uppslukade av jorden eller förvandlade till apor och grisar. Då frågade en man från muslimerna: Allah sände bud, när ska detta ske? Han svarade: då det blir mycket sångerskor och musikinstrument och folk dricker alkohol. Då kommer muslimerna, eller då kan de vänta sig att en del från den här umman kommer bli stenade från himlen och uppslukade av jorden eller förvandlade till apor och grisar. När det blir mycket sångerskor och musikinstrument. Och folk dricker alkohol. Och subhanallah, om man bara kollar 100 år tillbaka i tiden, så fanns det inte mycket sångerskor. Just i feminin form också. Men idag, kolla bara det här med sångerskor. Eller hur? MTV och jag vet inte vad liksom. Det är bara sångerskor. Om ni, och tyvärr också, subhanallah, om man har satellit-tv, sätt på arabiska kanaler på kvällen. Vad ser ni för någonting? Är det koranlektioner? Sätt på NBC i de här kanalerna. Det är bara arabisk musik. Dag in och dag ut. Wallahi, till och med koranprogrammen som de har ibland, har de musik på som introduktion. En trudelutt musik. På de religiösa programmen. Ajib. Subhanallah. Och folk dricker alkohol. Det är också någonting som jag har sett idag. Att tyvärr så finns det alkohol i muslimska länder. Och man försöker kalla det för annat än dess riktiga namn. Vissa länder så kallar man kallar det för mashrubat ruhiya, själsliga drycker. Ja. Och jag vet inte om man kan också det här med att man säger vin och öl och whisky och sånt, champagne. Man försöker försköna det hela. Men i slutändan så är allting alkohol. Spelar ingen roll vad du kallar det för. Och den här hadith är autentisk. Den finns i Tirmidhi. Anas ibn Malik berättade från Allahs sändebud alaihi salatu wassalam att han sa: det finns två sorters ljud som är förbannade, både i detta liv och i nästa. Vilka är de här två? Jo, instrument vid glädje och jämmer vid sorg. De här två ljuden är förbannade i detta liv och i nästa liv. Instrument vid glädje. Alltså generellt instrument. Musikinstrument är förbannade. Ljudet är förbannat. Och jämmer vid sorg. Att man står och jämrar sig över en person som har avlidit till exempel. Och den här hadithen är också sahih. Den finns i Musnad Bazar. Den femte hadithen från Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, att Allah sände bud sallallahu alaihi wasallam sa: Allah har för mig förbjudit alkohol, vadslagning, trumverk och allt som berusar är haram. Allah har förbjudit alkohol, vadslagning, att man slår vad, trumverk, alltså alla slags trummor, och allt som berusar är haram. Denna hadith finns i Abi Dawud, nummer 3696. Och den är också autentisk. Den sista hadithen från Ibn Umar radiyallahu anhuma. Det berättas från hans tjänare Nafi'. Han sa: då jag och Ibn Umar var ute och red, så red vi förbi en fåraherde som spelade flöjt. Så Abdullah ibn Umar stoppade in fingrarna i öronen och red bort från vägen, alltså red bort från det här ljudet. Och så sa han till Nafi: hörs ljudet fortfarande? Jag svarade ja, och han fortsatte att rida bort tills jag sa nej, alltså man kan inte höra ljudet. Då tog han bort händerna från öronen och red upp på vägen igen. Och så sa han: jag såg Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam, då han hörde en fåraherdes flöjt, göra vad jag just gjorde. Alltså jag såg profeten sallallahu alaihi wasallam göra vad jag precis gjorde. Och den hadithen är också autentisk. Den finns i Ahmed och Abi Dawud. Så det här var en samling av autentiska hadither som alla tyder på att musik är haram. Vi tänkte nämna några uttalanden från Salaf på att musik är förbjudet. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, han sa: musik gror hyckleri i hjärtat, alltså får hyckleri att växa i hjärtat. Och den här athar är autentisk. Den finns i Ibn Abi Dunya, Dhamm al-Malahi och al-Bayhaqi i hans sunna. Och den är också sahih enligt Ibn al-Qayyim och Sheikh Albani och andra. Så Abdullah ibn Mas'ud, han sa här att musik gror hyckleri i hjärtat. Det får människans hjärta att fyllas av hyckleri. Och Abdullah ibn Mas'ud, han sa också: tamburiner, ni vet de här runda trummorna som är platta och öppna på baksidan, han sa, de hör inte hemma hos muslimerna. Och Abdullah ibn Mas'ud, studenter brukade förstöra tamburiner. Alltså de gick på gatan och såg barn och andra stå och leka med trummor, så tog de dem och förstörde dem på plats. Förutom det finns ett undantag för tamburiner, och det är att kvinnor får använda dem på bröllop. På bröllopsfester så får kvinnor använda tamburiner, och det är det enda undantaget. Och dessa berättelser finns i Al-Khalal, Al-Amr bin Ma'ruf, sidan 27. Sa'id ibn al-Musayyib, som sägs vara en av de kunnigaste, om inte den kunnigaste från tabi'in, alltså student till sahaba, han sa: jag hatar musik och älskar poesi. Berättade om Musannaf Abdurrazzaq. Och den är också sahih. Amr ibn Sharahil al-Sha'bi, en annan känd lärman, han sa att han ogillar sångerskans inkomst. Och han sa: jag vill inte äta någonting som är köpt från hennes pengar. Jag ogillar de pengarna som sångerskorna har tjänat. Och jag vill inte konsumera någonting som är köpt från de här pengarna. Ibn Abd al-Barr, en av de lärdaste i Maliki Fiqh, han sa pengar som alla lärda är överens om att de är haram är, och han nämnde alltså pengar som man tjänar på prostitution, pengar man tjänar på att spå, och han nämnde pengar man tjänar på att sjunga. Han säger alla lärda är överens om att de här pengarna är haram. Och Shaabi, han sa också, både musikanten som spelar och den det spelas för är förbannade. Berättad av Ibn Abi Dunya. Och han sa också, musik gror hyckleri i hjärtat, så som vatten får växter att växa. Och vikr gror iman i hjärtat, så som vatten får växter att växa. Alltså musik, som Abdullah, alltså precis som Abdullah ibn Mas'ud, han sa, det får hyckleri att växa i hjärtat. Men han la till, precis som vatten får växter att växa. Till skillnad från dhikr, påminnelsen om Allah, som får iman att växa i hjärtat, precis som vatten får växter att växa. Och det här är också autentiskt. Den store och rättfärdige kalifen Umar ibn Abdul Aziz, som man brukar använda som exempel i rättvisa, alltså en förebild i rättvisa. Och han kallas till och med för den femte khalifan. Han var inte från Sahaba, men han levde strax in på Sahaba. Om ni läser hans sira kommer ni finna att han var otroligt rättvis. Han styrde även muslimerna. Men en sån rättvisa som yani, mänskligheten aldrig har skådat nästan. Självklart, de fyra khulafa-före levde upp till var mycket mer, eller var liksom också väldigt rättvisa. Man sa till exempel att under hans styre så hade han en thawb. Och han styrde nästan över halva jorden. Han är en thob. Han kunde ju ta hur mycket pengar han ville. Han brydde sig inte. De gick inte honom. Han satte åt torrt bröd som han doppade i vinäger eller salt. Och så vidare. Han var väldigt zahid. Alltså han brydde sig inte om det här livet. Väldigt simpel person. Han skrev till hans barns mentor. Alltså hans barn hade en lärare, en muallim. Han skrev ett brev till honom i hur han skulle uppfostra barnen. Hans barn. Så han sa i det här brevet, låt det första som de lär sig från din adab, från din moral eller etik, vara att hata musik vars ursprung är från Satan och vars slut är att man drar över sig den nådrikes vrede. För det har nått mig från pålitliga lärda att användandet av instrument och att lyssna på det och att vara fäst vid det gror hyckleri i hjärtat, så som vatten får gräs att gro. Och detta undviks om man håller sig borta från de platser där musik spelas. Vilket är mycket lättare för den förståndige än att hyckleri rotar sig i hjärtat. Så han sa här, låt det första som mina barn ska lära sig från din adab vara att hata musik. Vars ursprung är från Satan. Och vars slut är att man drar över sig Allahs vrede. Och sen att man ska hålla sig borta från platserna där musik spelas så att hyckleri inte sätter sig i hjärtat. En annan gång skrev han till en person som heter Umar ibn al-Walid. Och en del av brevet var att han skrev till den här personen, och att du öppet använder instrument är en bid'a i islam. Och, alltså som straff, har jag avsett att sända någon som rakar av dig ditt onda hår. Och Allah, den här personen kanske hade långt hår eller någonting, fint hår. Så han sa i alla fall att du spelar instrument är en bid'a i islam, någonting förbjudet. Och han ville straffa den här personen. Och förr i tiden brukade man straffa folk genom att typ raka av dem håret och låta dem gå omkring flintskalliga. För hår är någonting fint. Och den här finns i Nasai och den är autentisk. Det finns en rolig athar. Athar betyder alltså det som är berättat från Salaf, inte från profeten alaihissalatu wassalam. Och det finns lite svagheter i den här athar, men jag tycker ändå den är värd att nämna. Ahmed Adawraqi, han sa, jag hörde Waqi' ibn al-Jarrah, en av de stora lärda från Salaf. Han sa, ta gitarren och slå sönder den på ägarens huvud, så som Ibn Umar gjorde. Och alla, det finns lite svagheter i den här, men i alla fall tyckte jag det var värd att nämna. Taj, vi ska nämna vad de fyra lagskolorna säger. Nu vet, i islam finns det fyra kända madahibs, lagskolor. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i och Ahmed al-Hanbali. Taib. Det finns också andra lärda som också har haft skolor, men de här är de mest framstående och de kändaste. Och här vill jag påpeka en sak. Det finns folk som säger att man måste följa en lagskola. Det är wajib. Taib. Vi säger att man behöver inte följa en lagskola, utan man följer bevisen, Koranen och Sunnan, och vi tar från alla lagskolor det som är rätt. Och det som är fel, det avfärdar vi med respekt till den personen som har sagt det. Taib. Så i alla fall, det roliga här är att de här människorna som säger att man måste följa en lagskola helt stenhårt, wallahi, de själva lever inte upp till det. Hur kommer det sig att de som följer lagskolor lyssnar på musik, då alla fyra lagskolor har förbjudit musik? Och när du säger, okej, men din lagskola förbjuder musik, då kommer han komma med argument som, men bla 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 och så vidare. Och vad är det här för någonting? Du beordrar mig med någonting som du själv inte gör. Eller ännu värre, de säger du måste följa de här fyra imamerna. Taib. De fyra imamerna hade Ahl Sunnah wal Jama'as aqida. Taib. Bortsett från Abu Hanifa, han hade vissa fel i aqida, men generellt han var från Ahl Sunnah wal Jama'a. Taib. Gällande iman och så hade han vissa fel. Men generellt de fyra imamerna från Ahl Sunnah wal Jama'a. Vi finner att de här personerna som säger du måste följa en madhab blint, ofta inte följer dem i aqida. De följer en annan aqida. Ash'ari aqida, där man förnekar Allahs namn och attribut och så vidare. Så varför lever ni inte upp till det som ni själva tvingar andra med? Taib. I alla fall, vi ska nämna vad de här fyra lagskolorna säger om musik. At-Tabari, Abu Tayyib At-Tabari, säger, och han är en känd man från de lärda som skrev en bok om musik, och han levde väldigt tidigt i islams början. Han sa Abu Hanifa förbjöd musik och ansåg det vara en synd att lyssna på det. Abu Hanifa förbjöd musik och ansåg det vara en synd att lyssna på musik. Och det här finner ni i Talbis Iblis. Och så sa han, det här är även åsikten av de andra lärda i Kufa som Abu Hanifa kom ifrån. Han kom från Kufa, en stad i Irak. Som till exempel andra lärare som Sufyan, Hamad, Ibrahim, Ash'abi och andra. Och det råder inga skilda åsikter bland dem gällande detta. Inte heller känner vi till att det skulle råda skilda åsikter bland de lärda i Basra i denna fråga. Alltså de lärda från Irak var alla överens om att musik är haram. De lärda från hans rättsskola säger det är obligatoriskt att försöka undvika att höra musik om man går förbi ett ställe där det spelas, eller om det spelas i ens omgivning. Abu Yusuf, som var en av de största studenterna till Abu Hanifa, han sa gällande ett hus, en lägenhet där det spelas musik, han sa gå in i huset utan deras tillåtelse, eftersom det är en plikt att förbjuda det onda. För om man inte skulle gå in utan tillåtelse, så skulle man inte kunna utföra denna plikt. Så han menar att du ska gå in och hindra personer och stoppa dem från att lyssna eller spela musik. Men om du ber om tillåtelse kommer du inte få tillåtelse. Så han sa gå in utan tillåtelse. Träng in i huset och förbjud dem från detta. För det är en plikt att förbjuda det onda och påbjuda det goda. Och de säger också, Al-Hanafiya, om den här personen från vars hus man hör musik, man ska ta honom till ledaren. Om personen ändå fortsätter så ska han fängslas eller piskas. Och om ledaren vill så kan han förvisa personen från hans hem. Det är inga lätta grejer. För därför var Abu Hanifas madhab den hårdaste i att förbjuda musik. Abu Hanifa själv, han sa sannoliken så är musik haram i alla religioner. Som det berättats i Ruh al-Ma'ani av al-Alusi. Och Ibn al-Qayyim, han säger Abu Hanifas lagskola är den strängaste av alla i denna fråga. Och hans uttalande är de hårdaste av alla. Och alla från hans lagskola har klargjort att det är haram att lyssna på musik, på musikinstrument. Vilka det än må vara, som flöjt, tamburin, att trumma med pinnar. Och de klargjorde att det är en att det är syndigt och att personen som gör det är en fasik, en grov syndare, vars vittnesmål inte ska accepteras. Värre än så, de säger att lyssna på musik är en synd och att njuta av det är kufr. Att lyssna på musik är en synd och att njuta av det är kufr, otro. Vilket de baserar på en svag hadith. Men i alla fall, i slutändan, de är den hårdaste madhab vad gäller musik. Och ändå så finner vi massor med folk som säger vi följer Abu Hanifa. Och de står själva och trummar och spelar gitarr och jag vet inte vad de gör. Allah al-Mustaan. Nästa imam. Imam Malik ibn Anas, rahimahullah. Ishaq ibn Isa. Han sa, jag frågade Malik ibn Anas om de från Medina som tillåter musik. Han svarade, hos oss är det bara de grova syndarna som sysslar med musik. Man frågade Imam Malik, som var Imam Darul Hijra, den stora imamen i Medina, gällande musik. Och han sa, hos oss, alltså i Medina, är det bara al-fussaq, de stora syndarna som lyssnar eller sysslar med musik. Och det här är autentiskt berättat av Al-Khalal i hans bok Al-Amr bin Ma'ruf. På Tayyib al-Tabari, han sa, gällande Malik ibn Anas, så förbjuder han att man gör eller lyssnar på musik. Och detta är åsikten av alla Medinas lärda. Imam Shafi'i. Imam Shafi'i, han sa, musik är ett förbjudet nöje och jämställs med falskhet. Den som sysslar med det är en idiot vars vittnesmål inte godtas. Al-Umm, volym 6, sida 209. Abu Tayyib Tabari sa angående ovanstående uttalande, han menar här att personen är en idiot för han kallar folk till falskhet. Och den som kallar folk till falskhet är en idiot och en stor syndare. Och det här är väldigt allvarligt. Att man är en fasik, man är en stor syndare. En person vars vittnesmål inte godtas. Det är en väldigt grov grej. Alltså en muslims domstol. Imam Shafi'i, han sa, kättarna, zanadiqa. Vet du vad kättare betyder? Alltså en person som, alltså att man lämnat religionen och försöker att korrumpera religionen med falska saker. Han sa, kättarna i Irak hade hittat på något som kallas för tagbir, som de använde för att hålla folk borta från Koranen. Och tagbir, det var någon slags poesi som man sa med avsikten av att uppmuntra folk till att kämpa för nästa liv, zuhud, att det här livet inte är så mycket värt och man ska tänka på nästa liv och paradiset. Och man satt och sjöng det här, de här melodierna, och trummade på låren eller på kuddar eller med pinnar. Taib. Och vad sa han? Det här var någonting som folk hittar på för att hålla folk borta från Koranen. Så vad ska vi då säga om anashid idag? Ännu värre. Ibn al-Jawzi säger, Shafi'is största studenter brukade fördöma musik. Talvis iblis. Abu Tayyib al-Tabari, han sa, det är inte tillåtet att spela musik. Eller att lyssna på den. Eller att trumma med pinnar. Och det som tillskriver är Shafi'i åsikten att det skulle vara tillåtet, ljuger om honom. Och här är en person som är väldigt kunnig om Shafi'is madhab. Abu Ishaq, som också var från Shafi'is madhab, en stor lärd man, han sa, det är inte tillåtet att betala arbetskraft för uppgifter som är haram, såsom sång, eller att spela flöjt, eller att bära alkohol. Och det nämns inga meningsskiljaktigheter i denna fråga. Ibn al-Jawzi, han säger, detta är vad de lärda och fromma från Shafi'is madhab säger. Och ingen har tillåtit musik, förutom ett fåtal okunniga som kom senare, som har låtit sig styras av sina lustar. Imam Ahmad ibn Hanbal, hans son Abdullah, han sa, jag frågade min far om musik. Han sa, musik gror hyckleri i hjärtat och det är ingenting som jag gillar. Sahih, berättad av Al-Khalal. Ibn Jawzi säger att de lärde från vår lagskola, alltså Ahmeds madhab, säger att vittnesmålet från en sångare och dansare inte accepteras. Imam Ahmed har också klargjort att man ska förstöra musikinstrument, som till exempel stränginstrument och andra instrument om de är synliga. Och om man har möjligheten att ta sönder dem, så ska man ta sönder dem. Och Imam Ahmed frågade som att ta sönder mandoliner, någon slags traditionell gitarr. Han sa ta sönder dem. Och då så sa jag, alltså frågaren, om de är hos ett mindre barn. Han sa även om de är hos ett mindre barn så ska du ta sönder dem om de är synliga. Och en gång gick en man med en gitarr förbi Imam Ahmed, så han ställde sig upp och tog sönder den här gitarren. Och de lärda, här är en viktig sak, de säger också, det finns någonting som kallas för, vad heter det, baman. Om man förstör någonting för en annan människa så är man skyldig att betala dess värde i islam, generellt. Okej? Okay? Även om dina barn förstör någonting så ska du betala vad den här saken kostar. Även om du skulle släppa din kossa på någon annans mark och han förstör någonting där, så ska du betala. Du är skyldig att betala. Men de säger att om man förstör musikinstrument så ska du inte betala en krona. Du är inte skyldig med någonting alls. Du får inte betala någonting. Vilket, varför? För det är någonting haram. Det är som att hälla ut alkohol. Det finns inget skadestånd på detta. Ibn Taymiyyah säger att de fyra rättsskolorna håller alla att musikinstrument är haram. Tayyib. Vi ska nu inshallah kortfattat besvara de som påstår att musik är tillåtet. Varje person som är uppriktig har nu förstått att musik är haram, eller hur? Ja. Vad skulle argumenten vara för att det är tillåtet? Så, men det finns folk som har sagt att det är tillåtet. Så vi tänkte inshallah ta'ala kort nämna vad de säger, deras argument. Och sen besvara deras argument. Ingen från de tidigare sa att musik är tillåtet. Den första av dem var Ibn al-Hazm, som vi sa, som levde på 400-talet i Spanien. Och han var en stor lärd person. Vi respekterar honom. Men han hade fel i den här frågan. Och han har ibland lite avvikande åsikter. Ibland väldigt avvikande åsikter. För han var väldigt, väldigt, vad kan man säga, tolkade allting väldigt bokstavligt. Tayyib. Vilket ibland kunde leda till att han fick väldigt konstiga åsikter. Som till exempel, han var på åsikten att om du vill gifta dig med en kvinna och ska fria till henne, så är det tillåtet att du kollar på henne helt naken. När hon är helt naken. Varför? För profeten sallam, han sa att du kan kolla på henne och se vad som får dig att vilja gifta dig med henne. Alltså, vad som menar sig är typ ansiktet och händerna. Även håret kan man kolla på. Men han är väldigt bokstavlig, han säger nej. Allt. Och så vidare. Så han har väldigt, ibland väldigt udda åsikter. Rahimahullah. Och alla förlåter honom för hans fel. I alla fall. Al-Ghazali var också en man som sa att musik är tillåtet. Och i denna tid finns det ju säkert många som säger att musik är tillåtet. Men den största av dem heter Yusuf al-Qaradawi. Har ni hört talas om honom? Ja. Yusuf al-Qaradawi. Och vissa människor säger att han är den mest kunniga på jorden. Vilket är ett helt falskt påstående. Han har en bok som heter Al-Halal wal-Haram. Det är tillåtna och det är förbjudna. Som vissa av ulema kallar för Al-Halal wal-Halal. För allting är halal i boken. Det finns ingenting haram för honom. Och han är sån här som... Allting är mashal halal, det är lätt. Vi ska ta lätt på religionen. Religionen är inte hård. Och det är tillåtet att köpa hus med ränta och det är tillåtet att ta studielån och bla 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 och så vidare. Han har väldigt skumma åsikter. Måla vägleda honom. Sheikh Fawzan, rahimahullah, hafidahullah, har besvarat många av de påståenden som han säger i sin bok Al-Halal wal-Haram i den här boken. Och vi förkortar lite vad han använder för argument mot Al-Qaradawi. Al-Qaradawi säger sång tillhör de nöjen som skänker själen tröst, tilltalar hjärtat och piggar upp örat. Så svar Författaren vill här försköna musik och uppmuntra folk att lyssna på musik. Och detta argument, att det skulle vara bra bara för att man njuter av det, är inte ett bevis på att det är tillåtet. Utan man måste se helheten. Leder denna sak till synd? Skadar den? Bara för att de flesta människorna dras till ondska och njuter av det, så betyder det inte att det är tillåtet. Eller hur? Som till exempel zina. Otukt. Att ligga med en tjej som man inte är gift med. Det är något som alla människor njuter av. Betyder det att det är något tillåtet? Nej, det är något förbjudet. Och därför säger Ibn al-Qayyim att bara för att man njuter av en sak så betyder det inte att den är tillåten. Utan man måste kolla. Den kan vara förbjuden. Den kan vara obligatorisk. Den kan vara makro, någonting hatat. Det kan vara någonting som är tillåtet och något som är rekommenderat. Så varje enskild sak måste dömas i och med eller ut med islam. Taib. Så det här argumentet att man njuter av det är ett väldigt, väldigt konstigt argument för att musik skulle vara någonting tillåtet. Sen säger han, islam tillåter sång under förutsättning att den inte på något sätt är oanständig eller strider mot islamiska värderingar. Det är inte heller fel i att sångaren ackompanjeras av musik, förutsatt, alltså musikinstrument, förutsatt att den inte är upphetsande. Svar. Detta är ett väldigt felaktigt uttalande och ett yttrande om Allah utan kunskap. Eftersom att sanningen är den totala motsatsen. Islam har inte tillåtit musik baserat på alla de bevis som vi har nämnt. Och att det skulle finnas någon skillnad på anständig och oanständig eller upphetsande och icke-upphetsande finns det inte heller något belägg för. Utan bevisen är generella. All musik är haram. Så han försökte här att säga att det finns bra musik och dålig musik. Hon säger att du får lyssna på Beethoven men inte på Tupac. Det går inte. Allt är haram. Som vi sa, hadithen, alla musikinstrument är haram. Qaradawi citerar Al-Ghazali i hans bok Ihya Ulumuddin. Där Ghazali också försöker bevisa att musik är tillåtet. Och han nämner hadithen där abbasinierna, de här etiopierna, dansade i profetens moské, eller de uppträdde med spjut i profetens moské, sallallahu alaihi wasallam. Han nämnde den som bevis och hadithen att två flickor stod och spelade eller stod och sjung i Aishas hus i profetens närvaro, sallallahu alaihi wasallam. Och så säger han, alla dessa hadither finns med i Bukhari och i Muslim. De två stora och mest tillförlitliga hadithsamlingar och visar klart och tydligt att det inte är haram att sjunga och att uppträda. Taib. Svar. Det finns inget i dessa hadither som tyder på att musik skulle vara tillåtet. Och vad gäller hadithen om abbasinierna som uppträder med spjut, så nämns musik inte överhuvudtaget i hadithen. Det nämns inte i hadithen. Utan vad som nämns är att de lekte med spjut, vilket är tillåtet och kanske till och med rekommenderat. Om det är träning inför jihad. Som Nawawi säger i hans förklaring på den här hadithen. I hadithen finns det ett bevis på att det är tillåtet att leka med vapen och andra krigsredskap i moskén. Och allt annat som stärker muslimerna inför jihad faller också in under detta. Se förklaringen av denna hadith i Sahih Muslim. Och även Ibn Hajar har liknande uttalande. Och gällande hadithen om de två flickorna som sjung hemma hos profeten alaihi salam. Så vad de gjorde, det var att det var två minderåriga flickor. Och Aisha var också minderårig. Två minderåriga flickor som sjöng arabisk poesi för Aisha, radiyallahu anha. Och profeten sallam, han låg och hade något, typ, någon liten grej, tygbit över ansiktet och vilade. Och Abu Bakr kom in och blev väldigt arg när han såg det här. Han säger typ, mizmar och shaitan. Spelar ni satans instrument i profetens närvaro? Sallallahu alaihi wasallam. Och då så sa han, låt dem vara. Det är dagen av Eid. För det var dagen av Eid. Han sa, låt dem vara. Det är dagen av Eid. Och låt icke-muslimerna veta att det finns lättnad i vår religion. Okej? Okay? Så de använder det här som bevis på att det skulle vara tillåtet att sjunga och att göra musik. Men argumenten är väldigt svaga. Varför? För alla tre flickor var små. Ingen av dem hade nått puberteten. De hade inga musikinstrument, utan de stod och sjöng arabisk poesi, vilket är någonting tillåtet. De sjöng om krig, mod, ärlighet, god moral och så vidare, vilket är någonting som är tillåtet. Och Abu Tayyib al-Tabari nämner ett liknande svar. Han sa Aisha var liten när det här skedde. Men efter det att hon blev mogen och kunnig så har hon endast klandrat musik. Och hennes brorson Al-Qasim ibn Muhammad, som tog kunskap från henne, brukade klandra musik och förbjuda att man lyssnar på det. Ibn Hajar säger att en grupp av sufister har försökt använda denna hadith som bevis på att spela och att lyssna på musik i tillåtet med eller utan instrument. Och som svar på detta räcker Aishas egen förklaring i hadithen som nämns i kapitlet efter, då hon sa de var inga sångerskor. Och vad han menar är att bara för att ordet rinna, sång, användes, så syftar det inte på sång, utan det syftar på den poesin som lästes upp, som araberna också kallar för rinna. Och Nawawi säger också samma sak i förklaringen på den här hadithen. Så generellt finns inget bevis på i haditherna på att musik skulle vara tillåtet, utan snarare ett motbevis. Vart någonstans? Abu Bakr. Abu Bakr, vad sa han?
Han sa det är
shaitans system. No. Mizmar och shaitan. Shaitans instrument i profetens närvaro. Så, och profeten sallallahu alaihi wasallam godkände, han sa inte att nej, det är fel det som du säger. Och de lärde nämligen också att den här reaktionen från Abu Bakr tyder på att det här var någonting som var väldigt ovanligt. Eller hur? Annars skulle han inte göra så där. Och det var välkänt hos sahaba att musik, instrument eller att sång och det här är från shaitan. Taib bevisas också i hadithen. Och Ibn Taymiyyah säger att det finns ingen bevis på att profeten sallam och sahaba någonsin, någon gång har suttit och sjungit och spelat instrument och så vidare. Aldrig, inte en enda gång. Och vi utmanar de människorna som säger till tillåtet att hämta en enda autentisk hadith eller athar på att profeten sallam och sahaba har suttit och spelat musik. Al-Qaradawi säger, det har berättats för massor av sahaba och tabi'in att de själva lyssnade på musik och tillät det. Svar: hur vågar han säga på sahaba och tabi'ins höga status genom att tillskriva dem vad de är helt fria ifrån? Och vi kräver att han bevisar detta påstående med autentiska berättelser, för tomma påståenden bevisar ingenting. Plus att vi har tidigare nämnt autentiska uttalanden från sahaba och tabi'in som klart och tydligt förbjuder musik. Och även om någon från sahaba eller tabi'in skulle ha tillåtit musik, så avvisar vi det han säger. Varför? För Allah och hans sändebud sallallahu alaihi wasallam har förbjudit musik. Och ingen har någonting att säga till om Allah och hans sändebud har förbjudit någonting eller tillåtit någonting. Eller hur? Det är inte tillåtet. Som Abdullah ibn Abbas, han sa, man frågade honom en fråga i Hajj. Han sa profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa si och så. Och då så ställde frågaren, han sa men vad då? Abu Bakr och Umar, de sa någonting annat. Han sa Allah, jag fruktar att det ska regna stenar från himlen. Alltså Allah ska skicka stenar från himlen för att krossa er. Jag säger Allah sändebud säger och ni säger Abu Bakr och Umar säger. Ja? Vad ska vi då säga om Qaradawi säger? Ja? Allah säger, profeten säger sallallahu alaihi wasallam och folk säger nej, men Qaradawi säger. Subhanallah. Vad är det här för islam? Qaradawi säger också att alla hadither som förbjuder musik är svaga och under all kritik från de lärda i hadith. Fawzan säger det, för det första så är det inte bara hadither som bevisar att musik är förbjudet. Det finns också Koran. Och sen frågar vi Qaradawi, vilka är alla dessa lärda som har kritiserat de här haditherna? Är det Imam Ahmed, är det Shafi'i, är det Al-Auza'i? Vill Bukhari? Vilka är de här lärda som har kritiserat haditherna? Kan du nämna en av dem? Nej, det kan han inte. Och Sheikh Mubad säger, hur kan man påstå att alla haditha är under all kritik, då vissa av dem är i Sahih Bukhari, som är den mest korrekta boken efter Allahs bok. Och andra haditha, de är hassan, de är godtagbara. Vissa är svaga, men det stora antalet Och de mångfaldiga källorna till dessa hadither är ett klart och tydligt bevis på att sång och musik är haram. Och avslutningsvis ska vi nämna här, vissa människor säger att vadå, det finns olika åsikter i den här frågan. Ja? Har ni hört det? De säger det gällande andra saker också. Det finns två sorters ikhtilaf. Alltså olika åsikter, meningsskiljaktigheter. Ikhtilaf tabad och ikhtilaf tanawur. Ikhtilaf tanawur betyder att det finns olika sätt att utföra en och samma sak på. Som till exempel tashahud i bönen, at-tahiyyatu. Det kan utföras på olika sätt. Det har nämnts olika hadither som man kan säga den på. När du lyfter händerna i bönen, Allahu Akbar, det kan vara upp till axlarna. Det kan vara upp till öronen. Det är olika åsikter, men de är okej. För de baseras alla på saker som profeten har gjort, sallallahu alaihi wasallam. Sen finns det ikhtilaf och tadad, där bevisen går emot varandra. En säger halal och en säger haram. Båda kan inte vara rätt. Eller hur? Båda kan inte vara rätt, det är omöjligt. Så det är ikhtilaf tadad. Eller en person kommer med en åsikt som går emot en koranvers och en autentisk hadith. Då är det här någonting som går emot bevisen, som inte kan accepteras. Och om det här är fallet, att en person, en lärd person, har en sån här åsikt som går emot Koranen eller går emot sunna, så är det inte tillåtet att följa honom i den här åsikten. Eller hur? Vi är inte som judar och kristna som följer deras lärda i allt de säger. Som Allah nämner i surat al-Tawba, att de tog deras munkar och rabbiner som gudar vid sidan av Allah. En man som heter Adi bin Hatim, han sa till profeten sallallahu alaihi wasallam, vadå? Vi har inte tagit dem till gudar. Det var innan han blev muslim. Vi har inte tagit dem till avgudar. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, vadå? När de tillåter någonting förbjudet, lyder ni då dem inte? Han sa jo. Och när de förbjuder någonting tillåtet, brukar ni inte lyda dem? Han sa jo. Han sa, det här är att ni tar dem till gudar vid sidan av Allah. Så muslimer ska inte vara på det här sättet. Allah säger haram, men vi följer sheikhen som säger halal. Allah säger ränta haram, men det finns någon som säger halal. Det här är inte tillåtet. Han har inte rätt att lagstifta. De lärda är inte bevis. Utan de lärda förmedlar bevisen. Och det de säger måste stödjas av bevis. Hänger ni med? De lärda i sig själv är inte ett bevis. Utan det de säger måste stödjas av bevis. Mycket viktig princip. Så man kan inte säga att det finns olika åsikter i den här frågan till exempel. Och även om vi säger att det finns olika åsikter, så är en åsikt helt fel. Den som säger att musik är tillåtet, för den har ingen bevis. Och den går emot allt bevis. Och det är inte tillåtet att följa den här åsikten. Så vi uppmanar alla som är uppriktiga att avstå från musik i alla dess former. Och att istället lyssna på vad som gynnar oss. Att lyssna på Koranen, Allahs tal. Att lyssna på föreläsningar. Saker som för oss närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Saker som renar våra hjärtan, som ökar våran iman. Och inte lyssna på saker som smutsar ner våran iman. Och gör vårt hjärta sjukt. För sannoliken, som Allah säger, på domedagen kommer ingen att gynnas förutom den som kommer till Allah med ett friskt hjärta. Ingen kommer gynnas av rikdomar och barn, egendomar, utan endast den som kommer till Allah med ett friskt hjärta. Och ett friskt hjärta får man inte genom att lyssna på musik, utan man slösar sin tid. Man får synd för varje gång man lyssnar på musik, till skillnad från Koranen och föreläsningar, så man får belöning för att lyssna på. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.